Viking Line och destination Gotland går ihop.
Exotisk fågel åkte Finlandsfärja, skapade rubriker.
Och så berättar vi om sommaren med MSC Cruises. Ja, välkommen tillbaka får man väl säga, både till dig och alla lyssnare, kära Patrik.
Ja, men tack Kristoffer, och härligt att få vara tillbaka. Jag tittade här lite snabbt innan att det var vecka 26 vårt senaste avsnitt var postat där. Så att det är ju, ja, det är ett par veckor sedan. Det är 6-7 veckor sedan.
Verkligen, vi har verkligen tagit semester kan man ju säga. Jag tror att det blev kanske lite längre än vad vi hade räknat med, men samtidigt så, så har vi varit iväg och rest ganska mycket, och det har varit sommar liksom, så att jag tror det har varit bra faktiskt.
Ja, jag tror vi har gjort något liknande kortare förut, men ja, men faktiskt, även poddar behöver semester. Ja. Vi har varit väldigt hängivna i alla år och nästan aldrig haft semester på det sättet, så att jag tycker att det är vi värda faktiskt,
det
även på poddsidan.
Ja, verkligen, precis. Ja, men nu är vi tillbaka, och vad är det, vecka 30? Tre, va?
Ja, vecka 33 är det just nu.
Ja, precis. Som vi,
så vi ska väl avverka vecka 32 som vi brukar göra. Vi är oftast, ja, veckan tillbaka då.
Eller hur? Och vi har tänkt den här veckan vi ska prata kryssningar. Vi ska prata om vad vi har åkt på för kryssningar i sommar. Men innan vi gör det, ska vi dra några, inte alla stora grejer som hänt i sommar, men ändå några grejer som ändå är av vikt och värd, tycker jag.
Ja, men det tycker jag. Okej, vi börjar med det som jag tror de flesta, eller ja, många i alla fall, läste och såg förra veckan. Den stora nyheten som verkligen kom lite som en chock, kan man säga kanske.
Ja, den stora bomben nästan. Jag vågar nästan säga det. Det var det, ja, faktiskt. Det var nästan lika stort som när själva nyheten kom om att Destination Gotland köpte Birka.
Precis, Birka Stockholm.
Ja, ska vi precis säga, får man ju säga.
Som vi, det får vi har säga. Haft en lång följetong på här under pandemitider och efteråt.
Eller hur, exakt, verkligen.
Men ska du bara lite kort, nu hoppar jag bara in här, ska du bara lite kort här berätta att historien bakom här, alltså just med fartyget, det som vi fick reda på i våras här, ja, om någon har missat.
Just det, i våras så köpte ju Gotlandsbolaget Birka Stockholm för 38 miljoner euro.
Just det.
Och nu och då var liksom, ja, det man gick ut med då var att man skulle starta igång en kryssningsverksamhet våren 2024, alltså nästa år. Ja. Med destination Stockholm, Mariehamn och Visby på något sätt, lite oklart hur, men ungefär så, och eventuellt även andra kryssningar.
Och det var ju jättekul att veta att fartyget fick stanna här även i Östersjön.
Eller hur?
Det var, ju mycket intressant där, som betydligt längre bort ifrån.
Ja, eller hur, verkligen, det har varit kineser och de har ju försökt med massa olika koncept för det här fartyget för att få det till expeditionskryssningsfartyg, ja, och att möjligt sånt här spännande, men det har liksom inte riktigt blivit. Men så blev det en affär här då, och Gotlandsbolaget, ja, det är lite oväntat faktiskt, måste man ändå säga, att det var en liten skräll när Gotlandsbolaget gick in där och köpte, och ingen riktigt visste hur det här skulle bli då. Det är nästan som man undrar så här, vad visste de ens själva? Eller gick de bara?
Ja,
men det visste de säkert. Hur som helst så kom i alla fall nu här en jättenyhet i augusti om att Gotlandsbolaget och Viking Line slår sina påsar ihop.
Just det, precis.
De båda två ska alltså bilda ett gemensamt bolag som har till syfte att utveckla och erbjuda kryssningar med det här fartyget av Birka Stockholm. Och det här får ju massa spännande följdeffekter. En är ju då att det är inte så att de bara bildar ett bolag, utan det är ju faktiskt så att Gotlandsbolaget säljer 50% av fartyget till Viking Line, precis, för 19 miljoner euro. Och här, redan här är det ungefär 25 miljoner frågor i mitt huvud. Men ungefär, ja, så är det. Och samtidigt som man gör detta, så för att inte konkurrera ut sig själv, så väljer man att flytta Viking Cinderella från kryssningslinjen Stockholm-Mariehamn till Stockholm-Helsingfors tillsammans med Gabriella, så som jag förstått det. Att det blir två fartyg där framöver. Och så kommer man då ha det här fartyget Birka Stockholm, vad det nu kommer att heta, som kryssningskoncept från Stockholm liksom.
Ja, det var väl som Gotlandsbolaget sa där också, Destination Gotland, att man kommer ju göra vissa turer, om det blir per vecka eller vissa säsonger då, som, alltså vad jag förstår då, alltså Stockholm, Mariehamn som Birka Cruises gjorde tidigare då, ja. Men också kombinera med Visby-kryssningar och säkert andra trevliga temakryssningar och så, så att fartyget kommer ju då kunna gå den här gamla rutten som de har gjort tidigare. Mm. Men sen blev det väl också klart där att det då, när trafiken väl kommer igång, så blir det ju då ifrån Värtahamnen istället.
Just det, precis.
Och det var, då kommer ju också så här, precis som du, en hel del frågor fram här. Det första jag tänker på då, jättekul med Cinderella på ett sätt, ja, tillbaka till Helsingfors.
Ja.
Det är hennes gamla, det var där hon var byggd för i början då.
Eller hur?
Men då kommer nästa tanke så att de har ju bara två fartyg som går från Stockholm då.
Mm.
Och då tänker jag ju direkt, fasiken, då hade de ju kunnat klämt in, ja, Birka då här i någonstans där i hamnen, alltså tänker jag. Men det är ju så betydligt mycket finare att åka ifrån Stadsgården,
ja, tycker
jag, än hamnen, om man nu ska vara sån.
Precis.
Men i och med att det finns något avtal som jag då har redan förstått, så kommer ju inte det ske. Men det är lite synd faktiskt att det är så.
För att ja, det är en väldigt fin utseling om man tänker just den aspekten. Verkligen.
Sen tänker jag också, om nu Viking Line blir 50% ägare här då.
Mm.
Vi hade ju en rolig mashup-bild där på Gotlandsbolagets logga.
Ja.
Vems logga kommer det bli då?
Eller hur? Det är väldigt spännande.
Blir det ena sidan Viking och andra Gotlandsbolaget?
Ja, och det här många av mina frågor också kommer in här. För tidigare så har man ju då sagt att det här fartyget kommer att få svensk flagg.
Okej.
Okay, och ja, då är ju verkligen frågan så här, är det löftet kvar nu när Viking Line går in i det hela? Och vad kommer hända med Cinderella och sin sida? Hon har ju svensk flagg nu. Här finns det många frågor, känner jag.
Absolut. Mm.
Kommer Cinderella,
ja, du är ju lite mer insatt i de flagga bitarna än vad jag är. Jag är ju bara, vilken båt är det som åker dit? Här kommer Kristoffer. Han är påläst och vet grejer. Han pratar ju liksom fackliga saker.
Ja, det är superintressant.
Hur folk mår och hur lönerna påverkas.
Hur går det med jobben då?
Det är bra att det finns någon som är seriös här.
Hallå. Men sen så undrar jag också rent ekonomiskt återigen, alltså man ser ju olika kryssningskoncept här, men jag menar, det här innebär ju ändå någonstans att vi landar på tidigare har det ju funnits två stycken olika kryssningskoncept med samma destination så att säga, alltså Birka och Viking till Mariehamn, Cinderella och.
Just det.
Men nu, det kommer ju hur man använder och rider på det, bara vara ett kvar. Okej, visst, du kan ju åka till Helsingfors på kryssning, men det känns inte riktigt som samma sak, om du fattar vad jag menar.
Ja, hur menar du?
De här kortkryssningarna liksom över en natt och tillbaka i Stockholm dagen därpå. Det kommer ju bara bli ett sånt koncept som finns. Så att, och om man tänker så här då, att Birka hade tufft att få det år runt. Jag vet inte riktigt hur, jag tror att det har gått bra för Cinderella liksom så. Men jag menar, oddsen för att det här faktiskt ska lyckas har ju på någonstans stärkts.
Ja, men det kan jag hålla med om.
Genom att det nu har blivit ett bolag så här som går samman. Sen så, rent kompetensmässigt så tänker jag ju att här får ju, jag får höra, helt ärligt, Gotlands, de har ju helt ärligt inte någon erfarenhet av att driva kryssningstrafik.
Inte på det, nej precis, alltså, inte i modern tid så här nu.
Nej, inte modern tid, nej. Precis, köra, sen så har de en vd förvisso som har erfarenheten från, genom Marcus Risberg, som kommer från Tallinn Silja. Men
just det.
Återigen, jag tror att här gör de något klokt, för att Viking Line sitter på en förbaskat kompetens när det gäller den här typen av kryssningar och vet precis väldigt mycket om vad den här publiken vill ha. Så jag tror att sen, det kommer nog bli bra. Det är
det kul att du säger, jag tänkte likadant. Sen har ju faktiskt även Viking Line då en hel del kompetens om temakryssningar som Birka och de har gjort tidigare.
Precis,
och även Visby och Gotland.
Upparbetad kontaktnät när det gäller sånt där. Folk har ju frågat rätt mycket om bussanslutningar och hit och dit. Och då kan man ju bara kopiera hela det konceptet till det nya fartyget istället för Cinderella. Ja. Så att
precis,
där finns ju hela organisationen på plats.
Sen ett annat spännande koncept som jag tänker på, det, nej men jag håller med, jag tror det här är otroligt bra kombinerat. Och det känns ännu mer tryggt på något sätt när även Viking går in där.
Ja.
Jag tror även Gotlandsbolaget där, de hade gjort ett fantastiskt jobb också. Men det andra jag tänker på är att det är ju själva fartyget. För att nu har den legat ett par år. De har säkert hållit det väldigt fint ändå. Men ja, det var ju två däck där som var ju ganska ombyggda där innan pandemin som höll den här lite mer moderna stilen. Medan resten av fartyget är ju 15-20 år nästan, tänkte jag säga. I alla fall i 15 år i design. Jag kommer ihåg trapphusen där. Man blev lite så här, men oj, här är original liksom. Och jag tänker med hytter och sånt. Jag har för mig att det var väl, jag kan ha fel, så att någon kan bli väldigt förbannad där. Men att ja, det var kanske inte den nyaste liksom, designlooken i de flesta hytter där.
Nej, precis.
Och då kommer man så här med ett helt nytt koncept med det här fartyget. Så får väl jag ändå förhoppning om att, och kanske en tanke om att det kan bli en rejäl ombyggnation av de publika utrymmen. Och då menar jag även de här ställen som man inte gjorde förut.
Eller hur?
Och så. Ja. För jag tror inte att man kanske vill gå in med det här fartyget och säga, ja just det här, 40% kvar av Birka.
Nej,
då vill man ju riva ut och göra sin egen touch.
Ja,
det är min tanke.
Precis.
Och det känns ju kul att det blir som ett helt nytt fartyg.
Men det är så svårt det där också. För jag tänker just att, det ser man ju bara på Facebook, för man ser ju vilket enormt marknads, eller vilken enorm, vilket varumärke Birka är fortfarande. Och ja, hur många som älskade Birka liksom.
Jo, men
och
visst är det så.
Och jag menar, när man kommer med ett helt nytt koncept och helt nytt varumärke och helt nytt, allting blir helt nytt. Folk blir glada, men det är ingen som känner igen det längre. Så att det är också sådär, hur mycket vår, alltså det är, ja, det är en balansgång där verkligen. Och jag menar, Viking Line har sitt.
Ja, nej, men jag tror ju ändå någonstans man får in, ja, jag håller med dig. Men samtidigt så tänker jag då som Patrik att det jag tänker vill alla göra.
Mm. Ja, och, ja, ja, alla är som Patrik tänker nu.
Ja, nej, men du har helt rätt. Alltså, många som älskar det här och nästan är superglada att hon kommer tillbaka. Men det första är att det kommer inte vara Birka. Det kommer inte heta Birka.
Nej.
Det är antagligen inte Stockholm. Det andra är att självklart, som du säger, den här gamla känslan, 100%, absolut. Men samtidigt så är det ju två helt andra rederier. Så någonstans så känner jag ändå att man måste nästan vara beredd på att fartygets alla faciliteter, du vet, med de här öppna liksom taket och fantastiska soldäcket, det kommer vara kvar och ha sin lite gamla charm. Men restauranger och färg och du vet, det som är inne där mer, det måste man nog nästan ändå vara beredd på att det kommer inte vara liksom Birka-style. Alltså,
exakt så.
Lite så.
Exakt så. Jag tror ju framförallt att Gotlands, där ser man ju en chans också, som tidigare, att få marknadsföra Gotland liksom redan ombord. Så att det borde ju bli lite Gotlands touch på det. Samtidigt som jag tänker, Viking Line, ja, borde också vara intresserad av att fartyget ska se, inte se ut samma som Åbo-båtarna. För att då, där vill man ju ha en grej liksom, om man vet hur Grace och Glory ser ut liksom. Det ska ju inte bli samma liksom.
Nej, men jag tänker som du där, att jag tror inte att man kanske gör en exakt kopia, utan lite mer unik varugrej där. Mm. Men samtidigt så tänker jag ändå att det har ju varit väldigt fina koncept och modernt och fint och så. Men så tänker jag också kanske mer gotländsk touch på det.
Ja.
Så att jag tror ändå det kommer vara något väldigt, ja, men jag tänker så här nu, Viking Glory ish, men ändå modern och kanske annan touch då, helt enkelt.
Tänk om vi är helt ute och cyklar. Tänk om de kommer göra ingenting.
Men vi är ju indirekt spekulation.
Ja, det är vi verkligen. Men tänk om de inte gör något. Tänk om det blir liksom samma. De kommer inte göra så mycket alls. De kommer bara, här är Birka.
Nej, men det tror jag inte, Kristoffer. Jag fan alltså. Nu blir jag förbannad.
Du blir förbannad. Ja, de har ju mycket tid,
nej,
på sig.
Men jag tror faktiskt inte att det med tanke på att det är så. Nej, jag har svårt att tänka mig att de skulle gå till så liksom halva båten är, så där. Samtidigt så, ja, men visst, river ut allt och köpa in något gammalt ÖB-lager och bygga någon. Nej, men jag vet inte. Nej, men jag tror inte det. Och jag är inte anti det egentligen, men det, jag känner ändå så här att det är en ny start, det är fantastiskt fartyg som man kan göra så mycket av.
Mm. Men det är det.
Jag tror man får vara beredd på att det kommer inte vara Birka Cruises.
Nej, det tror jag inte. Nej, det ska bli så spännande. Det kommer komma ett mejl i inkorgen om ett tag där det står att de lanserar detta och detta rederiet med detta och detta konceptet. Nej, det blir spännande när det kommer. Det kommer bli dunder och brak när det händer. Alla kommer lyssna, alla kommer ta in det.
De har verkligen... Jag hoppas verkligen att inget tar illa upp, för jag älskar gamla Birka feelingen som var ombord och sa det är bara att jag tror bara att man får vara beredd på att det inte kommer vara som att kliva ombord på Birka Cruises.
Jag skulle säga så här ändå. Jag tror inte det egentligen spelar speciellt stor roll vad de gör. Jag tror det blir succé ändå. Alltså för,
ja, men det tror
det
jag.
Är så jätteintresse för det här, så att det, jag tror de kommer gå i mål.
Och det här fartyget har så mycket fin potential.
Ja, verkligen. Det är det när de inte har, när de inte konkurrerar med sig själva, Cinderella där, de har ju helt öppet. Så att, ja, jag tror på succé här. Vad de än gör, det blir succé.
Det tror jag också. Och jag tror faktiskt lite delvis succé, om vi ger det till den gamla damen, att Cinderella på Helsingfors.
Ja, nu får de ju två avgångar, en gång i
per dag. Kan ju faktiskt också vara riktigt nice.
Ja, faktiskt. Mm. Ah, kul. Ska vi släppa det här? Vi måste gå vidare.
Ja, men vi gör det. Det här kan vi prata om i evigheter.
Vi måste fortsätta med en viss fågel.
Ja, denna stackars lilla fågel. Ja. Men det är ju fantastiskt, men ändå lite tragedi. Måste
det
säga.
Ja, det är det ju, min sagt. Verkligen.
Det var ju den här fågeln som faktiskt först upptäcktes av Finska vikens sjöbevakningssektion, som hade sett den här fågeln. Och sen liksom senare, jag vet inte om det var samma dag eller något dygn senare, så var det faktiskt resenärer ombord på Silja Serenade som var på väg mot Stockholm från Helsingfors, som upptäckte en stor brun fågel liksom, som satt lite udda kanske på däck där. Och,
exakt. Och så. Ja, verkligen. Ja, men sen visade det väl sig att, om jag fattar saken rätt, att det var ett barn, en dotter till en fågelskådare på det här fartyget.
Ja, det var någon familj på något sätt där som hade liksom börjat bolla och oj, det var ju det här för fågel. Ja.
Som hade
genom
lite
bilder och så fram och tillbaka, så blev det, som jag också läste då, att blev det en jäkla grej. Och oj, det är ju en sån där, det är en brunsula liksom. Ja. Och då, när det kom ut och blev känt, så började det ju verkligen slå larm på de här fågelskådarsajterna.
Exakt.
Då. Även media, så att fördelen var ju så här, om man nu säger det var ju då att när det här blev känt då i de här kretsarna då, att den här fågeln är på en Finlandsfärja på väg mot Sverige. Ja. Så tror det eller ej, så börjar det faktiskt fågelskådare, du vet, det här kan ju tillägga det också, att i modern tid så har det faktiskt bara en gång tidigare rapporterats i modern tid om brunsula i Sverige. Ja. Så det är ju en otroligt unik fågel att få se och skåda, om man nu är fågelskådare och ska kryssa av dem här.
Verkligen, ja verkligen.
Så det som hände var, förutom att media började skriva om det, så var det ju faktiskt att fågelskådare längs med fartygets tur in här mot Stockholm då, ställde sig upp och på olika ställen med fågelkikare och försökte då hitta den här fågeln och se den, och vissa lyckades också och så.
Och i hamnen också. Det var jättemånga som åkte
precis,
dit. När
precis.
När den kom in så tog det säkert 100 fågelskådare på kajen. Liksom.
Ja, och det har ju inte hänt kanske så ofta. Men jag tror man är ganska snabbt förstod också då vidden av hur unikt det är, men också att den här fågeln mådde ju inte så bra. Då.
Nej.
Och när de kom till hamnen där, så togs de ju då hand om ett sånt där team då, som är till någon sån här fågel, ja, vad ska man säga, som tar hand om fåglar som är skadade eller behöver hjälp. Och där då kunde man konstatera att det var en brunsula, men också senare då att fågeln något dygn eller ett halvt dygn senare tyvärr dog. Att det var det var någon typ av drag eller något man hade hittat i magen på henne.
Ja, exakt. Det är ju... Men vi måste ju ta med det roligaste av alltihop i den här storyn. Det var ju en fågelskådare som heter Peter Bergman. Som mötte fågeln och som kom ombord och som skulle ta hand om den ombord i en flyttkartong.
Okej.
Så han gick ombord, han stövlar ombord med lådan, får ner fågeln i flyttkartongen. Och sen ska han då gå av för att han ska ta den till en viltfågelcentral på en hemlig ort.
Ja, precis. Så Stockholm. Heter det.
Ja. Ja, det är en annan sak. När han då gör det och ska passera tullen. Så han går ju på färjan innan passagerarna har hunnit gå av. Och sen så, för att han får ju prata med personalen som löser det så att han får komma och hämta den. Och sen så går han av tillsammans med passagerarna då, med den här fågeln. Och då tror ju tullen när han går igenom där att han har liksom haft med den från Finland. Och liksom fattar inte riktigt det här, hur de ska lösa det här problemet. Och han står ju där och säger att nej, jag åkte aldrig med båten, så att jag kan inte liksom komma in. Jag har inte rest in i landet liksom. Jag har varit och hämtat den här som har varit fripassagerare och åkt med i båten, men jag, och de hade lite svårt så här. Det tog en stund och de fick prata med sina chefer och lite sådana här saker, men så fick han grönt ljus att gå igenom då. Och sen så, när han visat upp fågeln för alla fågelskådarna utanför, så åkte han ut då med den till den här fågelcentralen, där den tyvärr då sen avled på grund av fiskekroken i magen. Så, men vilken story alltså, det måste varit helt otroligt för alla som jobbar ombord på Silja Serenad och får vara med om den här brunsulan och all uppståndelse som har blivit.
Ja, men precis, att en fågel kan vara sån stor grej, och det kan man ju förstå liksom, att det är det när det är en sån unik fågel på våra breddgrader.
Ja, precis.
Det är verkligen så här. Ja, nej, det är nästan som du, det är lite komiskt men samtidigt lite sorgligt då. Att det var sånt slut för fågeln.
Eller hur? Ja, men verkligen. Jag vet inte om vi sa det, men den har ju hemmas annars på öar i tropiska delar av Atlanten och Stilla havet och i Västindien och sådär. Så det är verkligen udda.
Precis, nära ekvatorn där. Ja. Precis. Man har sett den ibland i sydöstra Europa och Storbritannien.
Ja, häftigt. Tänk att den valde, av alla fartyg den ville åka i sitt liv, så valde den Silja Serenad.
Ja, där fick jag avsluta sitt liv. Inte på båten, men det var sista resan.
Ja, liksom. Precis. Det är klart att man blir så chockad av denna upplevelse att det är en och annan som faktiskt inte överlever.
Ja, det var nog så. Nej, jag ser bilder på den, är jättefin, men såg lite regnigt och sådant.
Ja,
men
precis. Nej. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare till det som faktiskt är det viktigaste det här avsnittet?
Ja, men ja, det är ju sommaren med MSC.
Ja, precis, exakt. Vi har ju som sagt varit ute och kryssat, både du och jag här.
Ja.
Ska vi börja med den lilla kryssningen då?
Ja, men gör det, precis.
Så tar jag mig friheten att börja. Jag har varit ute och rest med mina två små pojkar, Rasmus och Linus. Vi åkte med MSC på Seja från vår vackra huvudstad Stockholm med en sjödag och så ner till Köpenhamn. Och sen så därefter till Warnemünde i Tyskland. En liten härlig nätkryssning med detta fantastiska fartyg. Och det var väldigt roligt, för att det här var lite av knyta ihop säcken. För du och jag har åkt med ett systerfartyg till MSC Posea, och det var MSC Orchestra.
Just det.
För många, många år sedan. Och det var en väldigt trevlig upplevelse, och vi älskar den här klassen, vågar jag faktiskt påstå om jag pratar för både mig. Framförallt av det här som vi återkommer till så ofta, att man kan stå framme i fören och titta ut över den vackra skärgården som i detta fallet var. Och det var också lite flashback-upplevelse, för då kommer jag ihåg när vi åkte med orkestern, så stod vi ute där på däcket där i säkert 4 timmar genom hela skärgården på morgonen.
Ja, vi klev ju ut där strax innan Kapellskär. Ja. Precis. Och hela vägen in till Stockholm.
Det hade kanske inte riktigt mina barn tålamod att göra, även om jag hade god lust. Men det var verkligen en helt fantastisk utsegling. Ja. Stockholm visade upp sig från den finaste sidan.
Ja, jag såg,
och det var så roligt att se, bilderna. För att det var så mycket människor. Vi var ju väldigt få svenskar ombord, för att det var en sån kort kryssning. Jag tror inte kanske så många, jag vet inte, väljer att åka så. Men det var väldigt roligt att se alla passagerarna, hur de stod ut på däck sent på kvällen och bara njöt av Stockholms skärgård. Och då blir man lite så här stolt i hjärtat, och man känner att ja, så här vackert är det. Titta.
Vad kul att du säger det, för precis så som du beskriver det brukar jag känna när jag ser de gångerna man åkte ut där på ett sånt där internationellt kryssningsfartyg. Även ibland när man åker Finland-Sverige och ser att det är någon, man hör att det kanske är folk från något annat land, England, eller det kan vara vad som helst då. Så känner jag likadant. Men jag såg ju bilderna där, och tanken var ju att jag skulle åka med där. Men det blev inte så. Och jäkla vilken fin kväll du fick där, de här bilderna.
Ja, det var höjdpunkten måste jag säga.
Jag vill bara tillägga här innan också att det finns faktiskt en fantastisk video som du ändå har klippt ihop med godbitar från faktiskt just den här utseendet.
Kolla in vår YouTube-kanal, det är väl lättast att hitta den tror jag. Fartygspodden på YouTube.
Men frågan då, du ska få berätta vidare. Nu när du lite så här allmänt stod där på båten och fartyget och allt, kände du så här 10 år senare att den höll samma mått som sist vi åkte?
Det är väldigt roligt, och man måste ju tänka också då, man får sätta in det i perspektiv, för det har hänt så mycket i kryssningsbranschen och fartygen har blivit så mycket större, och även MSCs, det har ju hänt brutalt mycket. Och ja, jag tycker faktiskt att hon håller, och hon känns fräsch och fin på alla sätt fortfarande. Sen när det kommer till just att åka MSC på säga med barn, där finns det kanske lite mer att önska. Nu är mina lite, de är 10 och 9, men, och de är vansinnigt fotbollsintresserade, så att största delen av det som de ville göra, det var att spela såna här små fotbollsspel, du vet, man spelar på bord och så har man små gubbar som man styr med
ja,
pinnar.
Okay,
det var liksom den största behållningen och vi hade jätteroligt när vi gjorde detta. Men sen om man tänker så här, de har ju en minigolfbana och de har en fotbollsplan. Och båda de två aktiviteterna hade vi verkligen tänkt använda oss av på sjödagen. Men varje gång vi kom för att försöka låna en fotboll, ja, då var den antingen uppbokad eller så gick det inte att hitta det här utlämningsstället där den delades ut. För antingen så stod det att de skulle befinna sig nere på något däck inne i fartyget eller uppe vid poolen, och det tog ett jäkla tag innan vi hittade liksom den personen. Och varje gång så var, antingen så var det stängt eller så var den utlånad och det liksom gick inte att... Så det var lite synd. Och samma sak var det med minigolfklubborna. De hade 3 klubbor som alla... Jag vet inte hur många, 2500 passagerarna skulle dela på. Ja. Så det var också lite sådär, och då blir det lite tråkigt, för då blir det så mycket, du vet, såhär, gå fram och tillbaka, gå dit, gör det, kolla det, nej, inte det, okej, nu får vi hitta på något annat, vad ska vi göra nu? Ja, ska vi bada bubbelpool? Ja, men det gör vi. Och så går vi tillbaka. Du vet, det var lite synd, faktiskt. Men sen så är ju grejen, vi har ju en väldigt kort kryssning och en sjödag. Så barnen hade ju inte tråkigt på något sätt. Det var ju väldigt underbart ändå att bara känna den känslan av att vara ute på kryssning, gå runt, upptäcka fartyget, gå och äta, spela de här spelen, gå in till spelarkaden och spela där, och lite sådana här saker. Så att det var ändå lyckat, måste jag säga.
Vad kul, ja. Men vi körde ni bordtennis?
Ja, det gjorde vi också, precis, exakt. Och ja, båda de grejerna var ju väldigt... Sen så måste jag säga en sak som saknades verkligen, som inte på sig har som... Vi kommer ju från Uribia som vi åkte ganska nyligen, och det är ju den här inomhuspool-delen. För det finns ju inte alls på Seja, utan där är ju bara utepooler, de här bubbelpoolerna och pool utomhus. Och för jag menar, vi hade fint väder ut från Stockholm, sen så blev det lite grådassigt och sen så blev det regn liksom, och då kände man att man ville ju verkligen bada, men det tog ju emot lite mer när man var tvungen att sitta ute i lite kyligare väder, så gjorde det. Men annars så, mycket nöjda, fantastisk mat. Vi åt ju huvudrestaurangen. Superbra, och buffén också. Fantastiskt.
Ja, precis. Vad tyckte du om maten? Du var nöjd?
Jag var jättenöjd. Och ja, även barnen, måste jag säga. Och det roliga är med just kryssning och barnen får uppleva det här med lite finare middag, lite finare, och de får chansen att prova saker de inte kanske annars provar. Rasmus, han vågade till och med prova en sån här fransk fisksoppa som bouillabaisse.
Okej, plus, det är ju bra.
Minus, lite gott, inte så gott kanske när man väl erkänner. men lite sånt som ändå är väldigt roligt, som man kan göra på kryssning. Och ja, nej, så att det var verkligen tummen upp. Det var det, helt klart.
Det låter ju fantastiskt. Och just att fartyget, den här fartygsklassen, musikklassen, ändå trots håller måttet trots så många år. Ja. Det är ju liksom 290 meter ish, 32 meter bred. Så att det här är ju liksom på den tiden, de var precis byggda för att klara sig, komma igenom Panamakanalen.
Ja, precis.
Och det är ju fortfarande betydligt mycket större än våra Finlandsfärjor.
Ja, ja.
Men
sen måste jag säga något om showerna också, och det var väldigt kul. De var väldigt, väldigt bra, och där var ju också mina barn lite sådär, måste vi gå och sitta här, vad är det? Men först, både första och andra dagen var ju sån här show med mycket akrobater, och det hände grejer hela tiden, det var musik, det var fräckt så här, så att det var ju verkligen, verkligen plus verkligen. Den sista kvällen var det en mer rockkonsertaktig show, och då kanske det inte riktigt var lika wow, så att säga. Så att det var ändå så att de kände att de tyckte det var kul att gå och titta på showen när den var. Så det tyckte jag var kul. Det är ett gott betyg.
Det är
betyg.
Riktigt bra.
Ja.
Ja, men det låter ju jättehärligt så. Jag tänker så här rent generellt att de här fartygen har ju ett par år på nacken och... De är ju fortfarande väldigt populära som jag förstår det. Det ska bli intressant att se vad MSC kommer att göra med den här klassen framöver. Jag kan ju tänka mig att det kanske tids nog blir någon uppgradering av dem eller något. Jag tänker som du säger, barn liksom utrymmet kanske är fel, men utbudet kanske inte är den största på de här fartygen.
Nej.
Frågan är om de kommer, om de gör någon framtida uppgradering på dem eller om de säljer dem sen tidsnog, jag vet
ja,
inte.
Ja, jag har två saker att säga om det.
Om de lägger till mer sånt som de här nyare klasserna
har. Ja, precis.
Har.
Nej, men jag har två grejer att säga om det. För det första så tänker man också så här lite grann att det här kanske är den typen av fartyg som inte är primärt
för lite
barnfamiljerna.
Mer vuxna.
Utan lite mer vuxen publik. Och då kan jag verkligen köpa också att det inte är, finns alla de här utbuden för barn som finns på de andra fartygen i flottan. Men sen så måste jag också säga en sak som nog kanske är en kulturkrock eller möjligen en personlig sak. Och det, för det finns ju saker att göra om man tänker att MSC har de här kidsklubbarna där man kan lämna in sina barn. Och så har de jättekul och de spelar Nintendo och de har, det hittas på grejer och det är ju fantastiska möjligheter det finns i de här rummen. Men grejen är ju så, när jag åker på kryssning och framförallt när jag åker med mina två barn bara, för vi har delat på oss för det funkar inte så bra i familjen att åka. Vi har en liten bebis nämligen, så det är inte så lätt att åka alla. Nej. Då vill jag ju vara med mina barn. Jag har ingen lust att lämna in dem i en kidsklubb. Jag vill ju hänga med dem och göra roliga saker tillsammans med mina barn. Och där känner jag lite att, jag menar, det finns ju andra som har det, den synen också. Och där finns det lite, det var ju ren tur att mina barn tyckte det var väldigt kul att spela de här fotbollsspelarna. Vi var med i någon sån turnering och spela med andra och sånt. Men om de inte hade gillat det, ja, då finns det inte mycket. Särskilt när saker och ting är så uppbokade som de är. Där finns ett litet, där finns det något att jobba med även på musikklassen.
Ja, jag förstår. Det är intressant att höra vad du tänker och hur du uppfattar fartyget. Men ja, nej, men det kanske är så att de här fartygen är, ja, som du säger, det funkar, men att det kanske är mer en lite vuxnare publik, ja, som, eller så.
Precis, men
som,
för en kort kryssning, inga problem alls. Det är helt perfekt. Jag skulle göra om det 10 gånger av 10 liksom. Ingen snack. Men skulle det vara en längre kryssning, då vill jag nog ha, då vill jag nog göra det med en av de andra klasserna om man tänker just det med sig så. Faktiskt.
Men det förstår jag. Nej, men det låter som att ni är nöjda överlag.
Jättenöjda. Precis, verkligen måste jag säga. Det var det roliga är att det ger ju verkligen mer smak, så nu går ju barnen och frågar när ska vi boka nästa kryssning? När ska vi boka nästa kryssning?
Ja, det är ju bra. Då är det ju verkligen ett bra på så att man kan ändå säga att det som jag tycker ändå låter kul här. Det, för att det vet jag att MSC kan få lite sysse där om just med maten och sånt där, har jag hört, och jag vet själv att vi har varit lite missnöjda ibland. Så det låter ändå som att de har lyckats överlag här väldigt bra.
Jag tycker också just i huvudrestaurangen så kunde de erbjuda bra barnmenyer för barnen. Det var så jäkla roligt. Han skrattade åt det i kypan också där. Det stod mini cheeseburger som de hade då för barnen. Och då tänkte jag såhär, jaha, men då blir de nog inte mätta. Så vi får nog ta, jag menar, de är som satt 9-10, de äter ganska bra. Då får vi ta en mini cheeseburger och mini pizza. Så får vi se om de är mätta då. Och det var ju banne mig en enorm cheeseburger med hur mycket pommes som helst. Och likadant pizzorna, de var inte alls små.
Nej, vad kul.
Så att det gick ingen nöd på oss, kan man ju säga.
Nej, de var inte
pappa fick agera så här slasktratt som vanligt och äta upp resten. Så jag vet inte hur mycket mat jag proppar i mig där på. Men
nej.
Ja.
Nej, vad kul.
Som sagt, väldigt
roligt.
Roligt. Och gott betyg också när barnen säger att de vill åka på kryssning i många sjödagar nästa gång. För då vet man att
men det är,
vill man vara
precis, ombord. Precis, kan du få bättre liksom?
Nej, jag tror inte.
Nej.
Precis. Nu ska vi gå vidare då. Vi måste prata om en annan kryssning också. Som en annan herre har varit iväg på, som inte jag har varit inblandad i överhuvudtaget. Ja, låt höra.
Det var ju jag.
Ja, det var ju du.
Det var jag då. Det var jag och min följeslagare Sara där som faktiskt åkte. Vi åkte även förra året, om ni minns. Vi åkte då Norska fjordarna 7 dagar. Något vi riktigt, verkligen, wow. Och det är svårt att toppa det liksom. Norska fjordarna är ju något helt fantastiskt.
Ja, Norska fjordarna är ju en dröm för mig som inte har gjort det än.
Så vi kollade på lite olika alternativ och kände liksom att vi är lite mer intresserade av kanske det här naturen. Kanske bara komma till en stad liksom. Mm. För att lite, uppleva lite natur. Och finns det ju då ett antal kryssningar. Men det vi såg framförallt då, det var 2 kryssningar. Det var en kryssning då som gick från Hamburg.
Mm.
Också då via Shetlandsöarna och eller Orkneyöarna och så runt Island och så Orkneyöarna och tillbaka.
Mm.
Eller från Hamburg, om jag inte minns fel då. Där man gick då upp norska fjordarna, ett par stycken andra som vi inte har varit i, och sen upp till Svalbard om jag inte minns fel.
Ja, just det.
Men det blev då faktiskt det förstnämnda då, Island.
Ja.
Och ja, det här är ju så svårt att förklara i ord, eller ja, kortfattat hur man ska göra. Det var, ja, jag kan säga så här, både bättre och på samma plats som norska fjordarna.
Ja, både bättre och på samma plats som norska fjordarna. Det är ändå ganska bra betyg.
Det jag verkligen gillar nu, jag kan börja med att vi åkte med då MSC Preciosa då, som är då Fantasia-klassen, och ett fartyg som är, ja, det är ju större än Musica-klassen och så, men ja.
Det är väl nästa klass, va? Efter Musica, är det inte så?
Ja, ja, precis. 333 meter och
ja, lilla båten, 333 meter.
Ja, bara 333 meter. Ja.
Och det roliga, jag har faktiskt åkt med en av dem. Splendida har jag åkt med.
Du har faktiskt åkt med Preciosa.
Jävlar, ja, det glömde jag. Det har jag definitivt. Du och jag har gjort.
Det gjorde vi en kortkryssning för några år sedan från Genoa till Barcelona.
Uh-huh.
Jo, men precis. Det stämmer. Och, nej, men det här fartygen, jag tror jag har varit ombord två gånger. Ja, kortkryssningen och på visning faktiskt en eller två gånger också. Så att det var lite skönt faktiskt. För att det jag kände lite rent spontant var, jag var faktiskt ombord för ett år sedan. Man var i Stockholm. Det var lite det här, nu är det ju lyxproblem vi pratar om.
Ja, det har man ofta.
Att det här när man kommer ombord på ett helt nytt fartyg, som till exempel Euribia där.
Ja.
Då är man så här, vad ska jag fota? Alltså, man vill ju fota allt.
Ja, exakt.
Nu var Euribia i och för sig en av många i samma klass, så att mycket hade man ju sett. Men det blir lite så. Med Preciosa kände jag lite att jag kan fota lite när jag känner för det ombord där.
Ja.
Jag har ju fotat ombord tidigare och jag har sett det mesta liksom.
Ja.
Och det är lite skönt, för då blev det lite så här, man slappnar av lite.
Eller jag slappnar. Det är en härlig känsla. Man slipper kryssningsstressen.
Ja, och på tal om kryssningsstress, så i och med att det här var då 10 dagar, 11 nätter om jag inte minns fel, så var ju det här faktiskt den näst längsta kryssningen jag gjort. Jag har gjort en kryssning som är en dag längre. Och bara det var en känsla. En vecka är ju, fasen, det är bra, men det här var liksom nästan 2 veckor. Och man kände så här, det här är mitt hem.
Uh-huh.
Fantastiskt. Nej, men jag vet inte egentligen vad jag ska börja och liksom förklara liksom så, men jag kan väl bara säga det att själva kryssningen då, Hamburg, Orkneyöarna, 3 stopp på Island och sen Shetlandsöarna tillbaka. Helt fantastiskt. Jag måste säga att jag har alltid drömt om Island. Du vet, man har sett bilder, man har sett, du vet, video och så.
Ja.
Jag visste redan innan jag kom dit att jag kommer älska det.
Ja.
Och jag visste redan innan jag åkte dit att jag vill åka dit igen.
Oh, det är ju ganska häftigt. Tack.
Och där är jag idag. Oh. Precis samma sak skulle jag vilja säga om Orkneyöarna.
Oh.
En sån här ö liksom, som en ögrupp som man tänker, ja, du kan ju ta dit med färja från Skottland och sånt. Men hur ofta gör man det? Det händer ju inte.
Nej, det händer ju inte. Precis.
Och därför kände jag just att den här rutten är så häftig just. Att man kommer till Orkneyöarna och Shetlandsöarna.
Oh.
Och kulturen där, alltså jag känner det att timmarna man var där på land, alltså jag hade kunnat stanna på Orkneyöarna i, ja, minst 3-4 dagar till utan problem.
Ja, det kan jag tänka mig, precis.
Och samma för Orkney liksom, det för mig, jag gillar väldigt mycket historia.
Ja.
Och kan gå igång på så här, åh, här är en gammal borg och vad hände här och det var något slag här, alltså du vet, mycket historia. Mm. Och det gäller ju alla de här ställen vi kom till. Men just att ja, man fick en liten mild variant av Skottland kan man säga.
Ja. Men det låter nästan som att när man hör dig berätta här att det nästan trumfade själva Island.
Det låter som det. Jag skulle faktiskt säga, och det är liksom, jag är ju så himla liksom, ska jag säga så här, inte trampa någon på tårna.
Inte trampa Island på tårna.
Island på tårna. Nej, men jag hör det. Jag förstår vad du menar. Men det är nog för att jag har sån otrolig intresse och kärlek för Skottland som jag också har drömt om.
Det är fullt förståeligt. Alltså, det är ju helt fantastiskt det landet. Liksom.
Men jag skulle inte säga att det är mer än Island heller, utan det är nog mer att jag fick att, hur ska jag säga det? Orkneyöarna och Shetlandsöarna hoppas jag att jag kommer till någon gång igen.
Ja.
Det gör jag, det hoppas jag. Men om jag ska så på rak arm så tror jag Island är ett ställe jag kommer komma till, vet jag att jag kommer komma till igen.
Ja.
Antagligen De andra vet jag inte, jag hoppas det. Mm. Alltså det är klart jag kan åka, men du fattar, det är lättare att ta sig dit. Jag kan nog inte säga att det är mer eller mindre egentligen. De är nog alla på alla platser, men just att jag liksom uppskattar dem så otroligt mycket på sina olika sätt. Mm. Island är så mycket större och det är ju så, men jag vet inte var man ska börja. Det finns så mycket vackert att se där och det är verkligen som man tänker så här, att det är med den här landskapen. Och vi åkte in då i åtminstone två fjordar. Och
ja, det var på tre olika hamnar, va?
Ja, Reykjavik var ju första stället. Ja. Så att där är ju inte så mycket kanske fjord. Och sen var det ett ställe till, jag kommer inte ihåg om det var Isafjord om det heter så. Mm. Och sen var det ett till ställe som jag glömt namnet på nu.
Och det säg som det är, nu vågar jag inte uttala det.
Ja, nej, men det är svårt. Ja. Men
men ni gick ju runt norr om i alla fall ön. Så mycket såg jag. Jag kunde inte låta bli att följa dig på diverse fartygsappar. Så man såg ju precis vart du var. Och det var ju, ja, och sen så fick man ju en och annan ganska vacker bild, om man säger så. Ja, live där i Messenger.
Precis. Nej, men vi kom till Reykjavik först. Och sen var det Isafjordur. Och sen är det Akureyri. Just som var då det sista stället. Som också är Islands längsta. Vad heter det? Fjord. Och det är lite Norge-känsla.
Ja, jag tänkte säga, men hur står det sig mot Norge det här liksom?
Ja, men fjordarna i Norge skulle jag säga är, tyvärr säger jag då, de slår det.
Det är så.
Och det, ja. Sen ska man inte jämföra, för det är olika koncept, men de påminner lite om, men om man säger så här, att ungefär lite högre upp än hälften, då är liksom bergen typ platta här uppe. Mm. Mm. I Norge så är det verkligen de här, det fortsätter uppåt, liksom, de här spetsiga bergen. På Island har man huggit av dem liksom halvvägs där. Ja. Som. Helt fantastiskt också. Men sen när man åkte, vi åkte på en rundtur där, kommer inte berätta allt för det kommer ju ta 3 timmar. Alltså det var så otroligt fantastiska landskap vi åkte igenom, från berg till med små skogar. Det kan man inte tro. 2% skog finns det bara på Island.
Oj, bara 2%?
Ja, till så här lavaställen. Och precis när vi var där, dagen innan då, eller jag fick ett sms några timmar innan vi kom till Reykjavik med en varning om att hålla sig, man skulle undvika kanter och alltså sån här, gå nära stup och sånt och inte stå för nära vissa sån här berg, för att det har varit mycket aktivitet, det var ju en vulkan.
Just här. Det, precis. Du tajmar väl ett utbrott ganska precis, var det inte så?
Jag gjorde det, men tyvärr så blev utbrottet 2 dagar efter att vi hade lämnat Reykjavik. För det var precis, jag tror det var 3 mil från Reykjavik.
Ja.
Men det är så mycket kultur och det är så vackra landskap, och jag som älskar att fota då liksom. Men det finns så mycket mer av resan och själva liksom Island att se än det jag hann se. Ja. Så det är därför jag säger att flyg till Island i framtiden, absolut.
Men det är nästan sjukt, man får ju lite känslan av, i alla fall får jag, jag ska inte snacka ner kryssning på något sätt överhuvudtaget nu, men nej, att man inte riktigt hinner uppleva Island på en kryssning, och att man nästan, man vill vara där så mycket längre och se det mycket längre än vad man hinner när man kommer med på en kryssning som är ett, ja, stopp, men en dag på varje ställe liksom.
Ja, sen hade fördelen att den gick ju en till likadan kryssning senare här i augusti. Ja. Då hade de faktiskt en natt i Reykjavik, och det tror jag faktiskt hade varit riktigt trevligt. Ja. För att jag har faktiskt inte sett så mycket av själva huvudstaden, och jag känner, det var lite synd, men samtidigt så vet jag att kommer jag till Norge, eller till Norge, till Island, så kommer jag ju se Reykjavik ändå. Det är det första du ser. Var,
ja, det går inte att missa. Det går inte att undvika. Annars är det konstigt.
Nej. Men jag vill ju se lite mer natur, och det är ju fantastiskt. Och sånt. Och precis som du sa, jag håller med. Det är ju så. Alltså, det är lite så med kryssningar skulle jag vilja säga. Du hinner se mycket av lite.
Ja, precis.
Och det är ett bra sätt att se. Nu har jag sett liksom några godbitar här. Ja. Och så. Men nej, men vi säger väl, och sen kanske bland med, förutom de här fantastiska naturgrejerna, så måste jag ändå säga det som är, och där, det var det som också gör att just det slår kanske just Norge. Mm. Att vi hade då balkong ut och sitta där på balkongen, ja, eller stå och se val.
Ja, nu bör vi komma in på det här som verkligen gör kryssningen oslagbar. Det här är ju helt otroligt.
Alltså Vi hade faktiskt sista dagen där i Akureyri, så hade vi faktiskt köpt en valsafari. Ja. Som jag är så glad att vi gjorde. fantastisk upplevelse. Vi åkte en ribbåt ut till Valsälet och fick se val och även tumlare och annat kul. Mm. Men att de dagarna när vi passerade och passerade runt Island, att varje dag kunde se, jag ska inte säga att det var wow som att man såg överallt, men då och då så kom det ett sprut upp och wow, man såg ryggen på en val eller en stjärtfena.
Det är fräckt, och det, alltså.
Alltså den känslan, ja.
Men det där är ju bara alltså, helt fantastiskt också. Och då, för det, jag älskar ju det, att stå, ja, underhållning all ära ombord, men jag menar, att stå och betrakta naturen från balkongen eller bara från däcket och spana ut, och som i ditt fall då bara spana efter val och liksom njuta av att vara på väg och så plötsligt se något, eller som du skickar bilder på rätt fantastiska sjöfåglar liksom.
Ja, alltså, nej men det, wow, det alltså. Och här liksom få se valar då. Jag tänkte på Isafjord då, när vi är på väg in där på morgonen. Och så grannarna, några balkonger bort, skriker så här, shark, shark. Jag tänker, det är väl ingen jävla haj här. Och jag gillar ju naturprogram och jag ser ju ganska snabbt att det där är ju ingen haj, det är ju en späckhuggare.
Shit,
vad möts vi av en späckhuggare som simmar kanske 50 meter från vårt fartyg.
Wow, alltså.
Och liksom dyker ner, och jag du vet, jag är ju förberett, jag har ju kameran,
ja, jag menar
så jag hinner ju fota, och sen så dyker den upp ungefär när den passerar oss där och får se. Det var faktiskt den enda späckhuggaren jag såg, men och sjöfåglar, lunnifåglar såg jag också. Men det såg jag faktiskt redan på Orkneyöarna där.
Ja, det där är helt sjukt. Det är min dröm att se det. Alltså,
det de är så söta.
Som vardag för dig.
Men, det, nej, men det är så fantastiskt. Och jag är så glad och tacksam att, och tycker det är så otroligt kul att just få åka där med MSC och göra den här kryssningen. Och om vi nu ska gå lite på fartyget här.
Ja, vi måste gå in på fartyget också, inte bara destinationen.
Nej, så måste jag säga det att Jag åkte med Sara då förra året och vi åkte då Grandiosa då.
Ja.
Jag var lite nervös och tänkte så här, shit fan, alltså Grandiosa, det är ändå ganska bra alltså, du vet, med gågata och allt.
Ja, visst.
Nu ska vi åka lite äldre fartyg som är lite mindre, fast det är enormt.
Det är ändå enormt, ja. Precis.
Mer klassiskt utformat då.
Ja, med, det, du vet, det är ju egentligen en Posea fast större.
Ja, så jag var lite så här, shit alltså. Men till min stora glädje så faktiskt är vi nog ganska ense där, att jag tycker faktiskt att den här klassen är mysigare, och det tyckte faktiskt hon också.
Ja, vad roligt.
Och så, sen älskar jag ju liksom promenaden på de här större fartygen, men det är lite mindre, fast det låter fel att säga.
Det låter sjukt, fartyg. Ja, precis, det är mindre med 333 meter.
Sen älskar jag ju liksom atriumet på de här fartygen, de är väldigt vackra, och det är lite mer fartyg, ska vi säga, känsla mer än kanske köpcentrum just när det är det här traditionella ändå.
Mm. Ja, helt med.
Men framförallt så gillar jag liksom att, nej men det var en mer mysig stämning ombord måste jag säga.
Ja, ja.
Och det gillar jag. Och sen någonting som var verkligen ett litet tyvärr förra året.
Vadå?
Så var ju faktiskt även här. Och det här är ju superplus till det här museet. Att maten i huvudrestaurangen det här året var fantastiskt.
Ah, för det var lite si och så förra gången.
Ja, på Grandiosa förra året så var det inte jätteroligt alla gånger. Nej, faktiskt. Det var inte jättenöjligt. Specialrestaurangerna top notch. Men här var faktiskt huvudrestaurangen fantastisk.
Ah, kul att höra.
Och vi åt faktiskt på två specialrestauranger kan jag också tillägga. Det var ju då Butcher's Cut som alltid levererar.
Ja.
Och sen så åt vi faktiskt även på en annan då, restaurang då, som heter Galaxy Restaurant, som är liksom en, det här är också kul, det ligger då högst upp i fartygets, du vet, under skorstenen.
Ja, det är där det finns liksom en sån
panorama.
Just det, precis.
Och där går man upp där så och så har de disco på andra sidan.
Den är väl delad i två liksom, precis.
Ja. Lite udda så här. Och det där är så kul istället, för där uppe satt ju folk ibland och sånt. Men det var ju liksom aldrig någon jätte... vad ska man säga? Ena kvällen så, när vi var där så var det ju faktiskt... Det var mycket folk då där uppe så.
Mm.
Men jag kommer ihåg när vi skulle kolla upp vart det här sushi-stället låg.
Ja.
Så stod det knappt markerat på tavlorna liksom. Och jag frågade så här, vart ligger sushi-restaurangen? Och en av dem som var ombord som jobbade, de bara, ja du.
Vad roligt att de inte visste.
Så det var lite så här kul. Och sen kommer jag ihåg, just det var väl det här som låg högst upp. Så jag åkte upp där och då var det där fusion, du vet, så här med sånt. Men jäklar alltså, vad gott det var. Det var en fantastisk sushi-middag vi fick där.
Vad roligt.
Jättebra, men lite så här udda att det är liksom nästan lite småhemligt så här.
Ja, men det är ju ändå roligt då nästan att det är så. Ja. Det var faktiskt kul. Jag tror ju inte ni sprungit direkt heller.
Nej, och du kan ju inte hitta en bättre vy faktiskt. Nej. På fartyget där uppe.
Precis.
Jag skulle säga, om jag hade fått bestämma, då hade jag sagt, riv ut disk och skit i elen. Den kan ligga var som helst på fartyget. Sätt upp top-notch-restaurangerna här uppe.
Eller hur?
Det är ju här man vill sitta och titta ut. Liksom.
Precis, samtidigt som man känner också att man vill inte att det ska bara vara specialrestauranger där. För man vill kunna gå och sätta sig. Jag älskar det.
Ja, men det var det som var fördelen då, att de hade 50-50. För ja. Då kunde du liksom gå till baren där och sätta dig på andra stället där det liksom bara var tomt. I
eller hur? Precis.
Så att, nej, maten var fantastisk och även specialrestauranger. Så att det var någonting riktigt. Och även buffén tyckte jag var väldigt bra. Så att, nej, alltså fartyget, älskar den klassen.
Kul.
Älskar maten ombord på den här kryssningen, var superbra. Jättebra service. Jättenöjd med hytterna. Så det, jag kommer inte ihåg om det var någonting man ska vara så kritisk. Vad är det man saknade? Alltså, ja, kanske några till specialrestauranger hade varit lite kul,
ja,
faktiskt.
Det är kul. Det är det. Såklart. Så. Men en jätteviktig fråga. Det här är mycket centralt för alla som överhuvudtaget funderat på. Det gäller ju egentligen även norska fjordarna, men en sån lång kryssning så långt bort ut på ganska mycket öppet vatten där det kan blåsa. Hur var det? Var det mycket sjögång?
Ja du, det där var ju min lilla skräck, och de som känner mig, de garvar ju alltid för att jag blir ju ganska lätt sjösjuk. Och jag ska faktiskt erkänna, när vi åkte från Orkneyöarna till Island, så det vet ju du om, att då rapporterade jag ganska bra där att vi kommer åka in i någon form av storm.
Ja.
Och enligt de här mätstationerna så var det upp till 5 meter vågor.
Oj, så pass mycket.
Jag kände ju av det på morgonen när vi stod uppe på buffen där, och mina symptom blir att jag blir knäsvag och du vet kallsvettig, och innan jag börjar liksom må riktigt skit så måste jag lägga mig, och det gjorde jag. Så jag låg faktiskt i sängs hela dagen där, och min reskompanjon Sara var ju, hon var ju grym, hon tog det ju hur bra som helst. För att inte avskräcka någon här så ska jag faktiskt vara helt ärlig och säga att fartyget, ja, det rörde sig självklart en del. Men trots att det var de här sjöarna som de stod enligt väderleksrapporten, så var det liksom inte så att du liksom flög iväg eller att mat rullade av bordet och sådana grejer.
Nej, vad bra.
Utan de tog faktiskt den här sjön, och sen beror det säkert på från vilket håll det kom och sånt, självklart. Men trots den det var ju liksom illrött enligt väderleksrapporten där.
Ja, just det.
Upp till 5 meter vågor. Så tog fartyget det väldigt bra faktiskt.
Vad bra, vad skönt.
Och det var faktiskt enda gången på de här 10-11 dagarna som faktiskt fartyget var med om något liknande. De här resten av dagen så var det faktiskt lugnt.
Det är faktiskt väldigt bra ändå.
Ja, jag är så glad.
Det var någon som sa att just den här säsongen har varit väldigt blåsig i den här regionen.
Ja, okej. Men visst att det var lite så här att den rörde sig lite grann, men inte så att, som sagt, jag är ganska känslig så där kan vara. Det var inget så här att jag mådde illa eller kände det så. Ja. Det var då, alltså någon gång kanske man kände det liksom, fartyget rör sig, det kan det väl göra, men inte att det gungar liksom, att man känner att nu är det liksom sjögång.
Nej, vad bra. Det var ju skönt. Ja.
Så det var faktiskt väldigt lugnt på det sättet. Ja. Det är jag nöjd över.
Härligt. Ja, men det är en viktig punkt på dagordningen, verkligen.
Ja, nej, men jag säger bara det att värt varenda krona, och det är, ja. Rekommenderas starkt.
Ja, kul.
Faktiskt att ta en sån här typ av kryssning om det kommer upp fler i framtiden. Och
ja, det är roligt med sådana lite längre. Det är jag lite avis på. Det skulle jag göra någonting som är längre än 7 dagar och bara vara ute.
Ja, jag måste faktiskt säga att jag är lite skadad. Så jag sitter ju faktiskt och kollar liksom på, finns det något som är mer än 7 dagar nu? Så kanske man inte alltid kommer att ha råd eller möjlighet att göra det. Det får man nog vara ganska inställd på. Men
eller hur?
Det är fan gött med typ så här, typ 9-10 dagar.
Men det är ganska skönt också, så som du sa, när man då en dag till sjöss mår lite dåligt, eller det är saker som kanske inte är, man blir lite mer avslappnad, för det gör inte så mycket, för du vet att du har många dagar till liksom.
Ja, jag tror vi hade sammanlagt 4 sjödagar på den här kryssningen, så det var, jag gillar det. Jag gillar att när man också har en dag där man inte behöver stressa av liksom.
Ja, skönt. Gillar den.
Jag vill bara tillägga en sista grej också, att vi träffade ett fantastiskt par ombord. Faktiskt Mona och Christer från Uppsala där, som faktiskt vi åkte med utan att veta om det från början då, tåget ner till Hamburg.
Jaha.
Så visade att de skulle med på samma båt och jag blev ju lite som deras guide ombord.
Ja, vad roligt.
Ska ta oss dit. Ja. Och det uppskattar de jättemycket. Fantastiskt kul människor att hänga med. Så att vi körde faktiskt, satt och åt middag varje kväll i princip. När vi åt i huvudrestaurangen och ja, men vi har blivit Facebook-vänner nu, så att det är fantastiskt.
Vad kul.
Så om ni hör det här, Mona och Christer, så jättekul att träffa er ombord på fartyget.
Ja, vad roligt.
Härliga människor.
Ja, sånt där är kul. Det är faktiskt, det har hänt mig också. Det där. Men det är, sånt där är ju rätt lätt att det rinner ut i sanden. Sen. Men det är kul med Facebook, för då kan man ändå hålla lite kontakt. Då.
Ja, men faktiskt. Och kul att man kunde liksom inspirera och liksom ge lite tips. Och så här. Jag kan tillägga att det var första gången kryssade.
Jaha, så där. Vad kul.
Och jag, ja. Det där går ju jag igång på. Det tycker jag är jättekul.
Ja, det är ju roligt, verkligen.
Ja.
Verkligen.
Mm. Så att, nej, fantastiskt. Ja. Nej, men som sagt, bilder och sånt, ja, det är en månad idag, faktiskt exakt idag är månaden sedan vi klev av och det kommer komma bilder och någon form av video längre fram. Det är alldeles för värt att inte göra
någonting
bra.
Det måste du, precis, exakt. Så. Du får verka fram det, för det måste vi se. Jag är så taggad. Ja, ska vi säga så den där veckan? Vi har nästan tjötat en timme här.
Ja, det blev långt, men det är svårt att vara kort när man ska berätta så mycket kring.
Eller hur? Och som sagt, som vi har varit borta nu rätt många veckor, så att ni kan inte redan ha blivit trötta på oss. Det är omöjligt.
Eller så är de det.
Men jag vet inte. Det. Ja,
men jag tror bara rent spontant att vi har mycket kul framöver att kunna tillägga här i podden.
Det har vi.
Under hösten.
Ja, så att ni får, ni har alla anledningar att fortsätta följa Fartygspodden. Så är det.
Ja. Mm. Och jag hoppas att ni har haft en väldigt trevlig semester också och kanske en trevlig kryssning också.
Ja, precis.
Så att, ja vänner, ska vi avrunda?
Det gör vi, det tycker jag. Så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på oss denna vecka.
Och följ oss på våra sociala medier och ja, som vanligt, skriv om det är något, hör av er. Ja. Det är alltid trevligt.
Ja.
Så hörs vi om en vecka då. Ja.
Simma lugnt, ha det gott.
Ha det bra allihop.
Hej då.